Vi ber. Gud, tack för ditt ord. Hjälp oss att förstå. Hjälp oss att spegla våra egna liv i ditt ord. Hjälp oss att leva det du säger. Framför allt, hjälp oss nära dig. Amen. Jag tror att vi är många som har någon sån här tanke att om bara det här hände, då skulle livet bli lite bättre. Någonting man väntar på, förväntar sig eller längtar efter. Om jag bara blir klar med min utbildning, då börjar det. Då blir livet som jag vill att det ska vara. Då händer det. Eller om vi bara får det där nya boendet. En större lägenhet eller ett hus. Eller slippa huset och en lägenhet istället. Eller hur det nu än är. Bara jag får det, då blir det bra. Eller det kan vara bara jag vinner på postkodlotteriet. Då nu, med några extra miljoner. Alla de här bekymren och allt det där, då blir det bra. En liten förvarning. Jag tror att du får lika många nya bekymmer som du löser om du vinner högvinsten. Eller så tänk om bara det partiet och bara den politiken får makt i Sverige, då blir det bra. Då löser vi alla problemen. Då fixar det sig. Just nu har vi kanske i Sverige slutat tänka så, och så tänker vi, om det bara blir ett parti som kan börja regera snart, då blir det bra. Jag har liksom lite sänkt förväntan nästan. Eller om jag bara får den här flytten. Eller om jag bara träffar en livskamrat. Om jag bara... Och så är det olika saker. Och för oss som är småbarnsföräldrar kan vara... Om bara barnen flyttar hemifrån. Liksom, då ordnar sig allting. Frågan är, vad är det man väntar på som lösningen på de olika problem man ser i sitt eget liv? Och... i världen. Och alla de här sakerna som jag har räknat upp, det är ju jättebra saker. Bra boende och utbildning och pengar, det är ju jättebra saker. Men i psalm 110 så är det något annat som beskrivs som den här som den man ska vänta på. Och jag tror det är bra om vi tänker efter. Vad är det jag har byggt som bilden av det som jag längtar efter och förväntar mig ska lösa det där som jag brottas med? Vad förväntar jag löser mina problem? Och för att förstå psalm 110 så finns det en väldigt viktig fråga att ställa sig. Och det är, vem handlar den här psalmen om? Och där finns det en frågeställning. Som är så här. Är det här en psalm av David? Eller en psalm om David? Eller till David? Och då kanske du tänker så här. Det är ju ingen svår fråga. För om man läser psalm 110 så står det av David en psalm. Och då kan man undra, varför finns då den här frågan för? Det har skrivits jättemånga böcker om den frågan. För... på hebreiska så står det inte av David en psalm, utan det står David psalm. Och de här andra orden runt omkring, de blir liksom underförstådda, eller de lägger man till sen. Hebreiskan är ju ett... jag har försökt lära mig det hebreiska alfabetet. Det gick sådär. Då hade jag Lennart som är med här i församlingen som lärare. Det är ett häftigt språk, men... skriftspråket är ju inte så ordrikt. Det är väldigt koncentrerat. Man har tagit bort alla vokaler och massa bindeord och sånt där. Och så är det väldigt, väldigt fokuserat. Och då blir ju den här frågan, när det står att det är David och psalm, är det en psalm av David då? Eller betyder det att det är en psalm om David eller till David? David har något att göra med psalmen, men på vilket sätt? Om man tänker att det är en psalm till David, då blir ju inledningen, inledningen är så här: så lyder Herrens ord till min härskare. Och då är det någon som skriver till David, och så handlar det här om kung David, och det är en kröningssalm kan man kalla det då, alltså som handlar om att David blir kung, så handlar det om hur han ska vara som kung. Det tror jag är en del av svaret, för nu är det det också. Alltså det handlar om David. Men det är inte bara det. Och när man har såna här frågor till Bibeln, då är det väldigt bra och se om man kan hitta svaret någon annanstans i Bibeln och låta Bibeln liksom lösa sina egna frågetecken. Så här säger Jesus. Då fariseerna var församlade frågade Jesus dem: vad anser ni om Messias? Vems son är hans? Han. David, svarade de. Då sa han: hur kan David på andens ingivelse kalla honom herre och säga: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara Davids son? Jesus svarar inte på den där frågan på slutet, så den hänger liksom löst i texten. Men det blir ju väldigt tydligt att Jesus såg det som att David skrev psalm 110 och han tänkte på den person som kallas Messias. En kommande kung, en speciell kung, någon som skulle vara mer än en kung. Och Jesus identifierar sig själv och lärjungarna identifierar Jesus som den här Messias. Och när vi säger Jesus Kristus så säger vi Jesus Messias. Messias och Kristus är samma ord på olika språk. Så salmen för oss nu när vi läser den handlar om Jesus. Den handlade också om David som var kung då, när salmen kom till. Men det fanns ett tillager i salmen. Och där tänkte jag att vi skulle vara en liten stund nu. Så om detta handlar om Jesus, vad säger den här salmen om Jesus? Och vad säger den om våra liv? Vi får möta tre bilder. Eller det blir tre liksom bilder av hur den här Messias ska vara. Och jag ska gå igenom dem baklänges. Vi börjar med den sista bilden som kan vara lite obekväm. För där beskrivs Jesus, eller Messias då, som en krigare. Han krossar hövdingar, han dömer bland folken, han krossar kungar och han lägger fienderna som en pall under fötterna. Det beskrivs faktiskt, Messias beskrivs här som någon som krigar. Sen kommer vi in på fred här senare i den här salmen, så det finns också med. Men Messias, Jesus blir vår krigare. Och vad betyder då det? Som ni ser bilder på väggen så vart det David och Goliat. Och där har vi David som krigare som stoppade fienden. Och det är det jag tänker ligger i att Jesus är den som krigar för oss. Han vill stoppa våra fiender. Han vill vinna striden åt oss. Och när vi tittar på Jesu liv och på Nya Testamentet så blir det väldigt tydligt att den här striden handlar inte om olika folkslag. Den handlar inte om människor och den handlar absolut inte om länder och grejer. Utan det handlar om ett andligt krig. Det handlar om mycket mer än bara det vi ser. Så striden är mot det onda i världen och i oss. Och den striden vill Jesus vinna. Den sista versen är ju lite mystisk, tycker jag. Då läser vi: han dricker ur bäcken vid vägen, så lyfter han huvudet högt. Vad betyder det? Troligtvis är det en bild från ett fälttåg. Alltså när man är ute i krig, då fick man dricka vatten ur bäcken och sen gick man vidare. De andra i landet, de var kvar trygga hemma och hade vatten i sin brunn och vi har vatten i vår kran. Men den som är ute och krigar för vår skull, den har offrat bekvämligheten. Den är ute i fältet, den är beredd att offra sitt liv. Och så är Jesus. Jesus är vår krigare och kämpar för oss, offrar sin bekvämlighet för oss, riskerar livet för oss, dör för oss. Jesus är vår krigare. Så om du tycker att fienderna, alltså den onda, det som drar oss ner, det som förstör i vår värld, är för svårt för dig att rå på, kom ihåg att Jesus är vår krigare. Och han krigar inte genom att döda, utan han krigar genom att själv dö. Den andra bilden som finns här, det är att Messias, att Jesus är vår överste präst. Och läser man den här psalmen så tror jag att vi är många som direkt ställer oss frågan, jaha, men vem är Melkisedek? Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. Vem är han och vad är överste prästen? Vad är poängen? Vi möter Melkisedek en gång i Bibeln. Och det är första Mosebok kapitel 14. Abraham och Sara har fått sitt löfte från Gud. De ska bli ett stort folk. Och de möter Melkisedek, kungen i Salem. Och ordagrant, om man översätter det, så blir det fredskungen. Det kan vi komma ihåg med det här krigsmotivet också. Och han är den högstes präst, liksom Guds präst står det bara. Och han välsignar Abraham och Sara. Vem han är, var han kom från, hur kunde han bli Guds präst när, innan det fanns liksom ett folk? De där följdfrågorna får vi inte svar på. Däremot är det så att Melkisedek blir mer som en symbol. Symbol för en överste präst, symbol för den som välsignar och talar liksom och Guds vägnar. Och vi ska läsa från två ställen i Hebreerbrevet där Hebreerbrevsförfattare använder bilden av Melkisedek och jämför det med Jesus. Ja, den hoppade bort. Jaha, då kommer inte den upp på väggen. Men då läser jag från Hebreerbrevet först 5 och sen kapitel 7, några verser i varje. Ingen tar sig denna värdighet. Han blir kallad av Gud liksom Aaron. Så är det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst, utan fick den av honom som sa, du är min son, jag har fött dig idag. Liksom han på ett annat ställe säger, du är för evigt präst, en son som Melkisedek. Denne Melkisedek var kung i Salem och präst åt Gud den högste. Det var han som mötte och välsignade Abraham när denne vände tillbaka efter sin seger över kungarna. Det var åt honom Abraham gav tionde av allt. Först och främst betyder hans namn rättfärdig konung. Vidare är han kung i Salem, det vill säga fredskonung. Han har ingen far, ingen mor, inget stamträd. Hans dagar har ingen början, hans liv inget slut. Han är lik Guds son. Han förblir präst för alltid. Det som i den här då symbolen kring Melkisedek som beskiljade med de andra prästerna för judarna var att man kan säga så här att prästen eller översteprästen är en medlare mellan folket, tänk vi, och Gud. Och då får vi titta på korset där. Men de flesta översteprästerna, de är medlare liksom på människans sida. Och så tar de folkets synder och så går de till Gud med det. Och sen förmedlar de förlåtelsen till folket. Så de är liksom medlare på människans sida, så att säga. Men Melkisedek verkar vara en överstepräst som förmedlar liksom från Guds sida till folket. Och det är en sån överstepräst som Jesus beskrivs som Messias beskrivs som. Han kommer från Guds håll och kommer med det som Gud vill ge och ger det till folket. Han är inte en ur folket, han är från Gud sänd och till folket. Så är Jesus. säger psalm 110. Och den tredje bilden, det är Jesus är vår kung. Messias beskrivs här som en kung, och det är ju en kungasalm vi har läst. Kungen i det samhället, när det funkade som det skulle, var ju den som samlade folket och var tryggheten för folket. Det var den som skötte det här med krigen och skydda gränserna. Så i en god kung fanns trygghet. Kungen var också föredömet och skulle visa på hur man skulle leva. Och kungen var ju givetvis ledaren, den som man skulle följa. Och det kungen sa, det gällde. Och vi beskriver Jesus som vår kung och Messias och Gud som vår kung. Men frågan man kan ställa sig är ju, är vi verkligen beredda på det? Jag tänker så här att jag vill absolut mycket gärna ha Jesus som min trygghet. Den som beskyddar mig, den som håller om mig, den som hjälper mig genom livet. Och det är också lätt att tänka, ja, men det är klart jag vill ha Jesus som föredöme. Guds son, och när man läser hans liv, världens bästa föredöme. Men vill jag ha honom som min ledare? Vill jag följa honom? Det blir en annan fråga som kan vara lite svårare. Vill vi lyda vår kung, blir ju frågan. Här tänker jag att det handlar mycket om längtan. Men det handlar också faktiskt om att till slut landa i, vem är kung? Vi växer upp i ett samhälle här i Sverige och lever i ett samhälle där det är du som är kung. Frågan är alltid, vad tycker du, vad vill du, vad känner du, vad upplever du? Och alla de frågorna är viktiga och de ska vi leva med. Men om Jesus är vår kung, så finns det en fråga som kommer innan de där. Vad känner du, vad tycker du, vad vill du? Nämligen, vad vill Jesus? För mig är detta en stor utmaning. Och en stor glädje. Jag har aldrig varit liksom gammaltestamentlig kung. Men jag kan tänka mig, det är inte så lätt att vara kung. Det är inte så lätt att vara den som ska liksom leda vägen för alla andra. Det är skönt att det är någon annan som gör det. I en hel del av det som kallas nyandlighet så finns det en underliggande tanke att du är din egen Gud. Och jag har mött flera som har attraherats till det, för det är ganska skönt. Tänk, jag är Gud. Jag behöver ingen annan. Jag hittar kraften inom mig. Tills man kommer på att det är ganska jobbigt att vara Gud. Det är ett ok att bära. Så, Jesus är vår kung. Han är den som vill visa vägen och vi får följa. Temat idag är, vi väntar på dig. Men Jesus har ju redan kommit. Han är ju redan här. Faktum är att vi väntar fortfarande. Jesus som dog på korset, uppstod igen och åkte sedan upp till himlen. Han har lovat, jag kommer tillbaka. Därför är det här perspektivet att vänta på någon, att vänta på Messias, vänta på Jesus. Det stämmer in på våra liv idag. Vi väntar fortfarande. Anledningen till att Jesus ska komma tillbaka är att han inte är klar. Allt det onda ska dömas. Det goda ska till 100% segra, och det får vi vänta på. Men vad gör man när man väntar? Hur väntar man på Jesus? Det låter väldigt inaktivt att vänta. Och det finns en risk att det blir så. Men jag tror att som kristna så väntar vi aktivt. Jag tänker, i förhållande till Jesu återkomst så väntar vi. Och det som händer då kan inte hända innan. Därför väntar vi. Å andra sidan så ska vi ha fullt upp med att vara kristna. Fullt upp med att vara lärjungar och leva med och försöka leva ut Guds rike här och nu. Så vi väntar på något och så jobbar vi för att det ska hända här och nu. Så mycket som möjligt. Låt Jesus vara din kung. Den som leder dig. Låt Jesus vara din överste präst. Som hjälper dig i kontakten med Gud. Och låt Jesus vara din krigare. Som kämpar och blöder för dig. Vi ska gå in i nattvard och få fira nattvard tillsammans. Och då tänker jag att det är precis det här vi kan få bekänna i nattvarden. Och det som Jesus vill påminna oss i nattvarden. Jesus, jag vill att du är min krigare. Att du är min överste präst. Att du är min kung. Det kan vi få säga tillsammans i nattvarden. Vi ber. Jesus. Vi väntar på dig. Å ena sidan är du redan här genom anden. Men vi väntar på dig. Och vi ber att vi här och nu och i evigheters evighet ska få ha dig som vår kung. Ha dig som vår överste präst. Ha dig som den som kämpar och strider för oss. Jesus, tack för att du har lovat detta. Hjälp oss att följa. Hjälp oss att lyda. Hjälp oss att leva med dig. Amen.